Du lyssnar på Krigarkungen, en biografi om Karl XII, del 2 av Bengt Liljegren, inläst av mig Torsten Wahlund. Turkiet. Jag måste berätta, Moncur, att jag ännu befinner mig här vid Bender och vilar mig här ute i latehundsdagar. Karl XII i brev till Ulrika Eleonora den 25 juni 1710. Karl låg på sin fältbår. De har fått bandaget om foten omlagt, ordnade taffeltäckare Hultman lite mat åt honom. Därefter bars han av några drabanter in i vagnen som skulle ta honom ner till flodstranden. Han tog avsked av Levenhaupt och rullade sig iväg i nattmörkret. Det var 5 kilometer till platsen där han skulle korsa Dnepr. När kungen äntligen nådde fram, efter att en stund har varit vilse i mörkret, skickades först de 80 drabanter som återstod efter Poltava över floden. Hovstaten med alla tjänarna, ämbetsmännen och Mazepa väntade redan på andra sidan. Hetmanen hade all möda i världen att hålla kvar de otåliga zaporogerna. Huvuddelen av dessa hade inte tagit sig över med båt utan simmat med sina hästar. De ville starta flykten med detsamma, för de visste att ryssarna inte skulle vara nådiga om de föll i deras händer. Omkring 1:30 på natten den 1 juli 1709 fördes Karl XII över Dnepr. Vagnen som han låg i var ställd över 2 sammanbundna båtar. Den kungliga farkosten roddes av 12 drabanter och själva övergången skedde vid ett ställe där 2 holmar som förkortade avståndet över den annars kilometerbreda floden. När Karl nått andra sidan sändes båten tillbaka för att hämta hans tillhörigheter. Mängder av soldater ville korsa vattendraget. Den 24-årige fältprästen Sven Agrell och den skadade majoren Sven Lagerberg hörde till dem. De hoppades komma med på båten med kungens saker och Agrell lovade att försöka hjälpa Lagerberg över. I flodstranden rådde emellertid en övermåttan stor trängsel, berättade Agrell i sin dagbok. En sårade Lagerberg bars på bår fram till båten, men vägrades plats ombord. Fick han det, skulle de som redan fanns i farkosten kasta av honom. Men Lagerberg visste på råd. Han tog upp sina pistoler och sa att han skulle skjuta den för huvudet, som vågade röra honom. Majoren och fältprästen kom med. Båten var så fullastad att den hotade att sjunka. Paniken spred sig. Agrell gjorde sig beredd att simma och klädde av sig. Officerarna började kasta av drängar och saker för att rädda sitt skinn. I vattnet kämpade de avkastade desperat för att försöka hålla sig kvar vid båten. De som var kvar ombord högg och slog skoningslöst med sina värjor för att få männen i vattnet att släppa taget om farkosten, och efter en stund försvann den sista ner under ytan. Av det ofta omtalade goda kamratskapet och den fina andan i den karolinska armén syntes föga. För Karls del fortsatte färden söderut. Målet låg 35 mil därifrån, staden Otjakov i Svarta havet. Tidigare kontakter talade för att kungen och hans eskort skulle bli väl mottagen i Turkiet, där han sedan hoppades kunna återförenas med Levenhaupt. Karls order till denne var att se till att trossen förstördes så att huvudarmén skulle bli mer lättrörlig. Därefter skulle armén marschera från Prevolotne, korsa Vorskla och via Krim ta sig till Otjakov. Planen var sedan att gemensamt gå mot Polen där general Krassovs kår väntade. Tillsammans skulle de på nytt ta upp striden mot Tsar Peter. Poltava sågs bara som ett tillfälligt bakslag. Med den sårade kungen i spetsen gav sin styrka med 600 man svensk kavalleri och några zaporogiska vägvisare av i förväg. Huvuddelen av den svenska och zaporogiska styrkan stannade kvar för att invänta de sårade och sjuka som fördes över floden. 2 kunde också de ge sig iväg och framåt kvällen var de i kapp kungen och hans män. Hade Karl XII stannat kvar ytterligare några timmar hade han fått se en märklig syn på andra sidan.